Vori, den ryska supermaffian, av Mark Galliotti, i översättning av Manne Svensson. Förord. Jag var i Moskva 1988, ett av de sista åren för Sovjetunionen. Systemet höll redan på att förpassas till smutsgrå glömska, även om ingen just då visste hur nära slutet det var. I arbetet med min doktorsavhandling om effekterna av Sovjets krig i Afghanistan intervjuade jag ryska soldater som återvänt från den brutala konflikten. I den mån det var möjligt träffade jag dessa afghanci en kort tid efter att de kommit tillbaka. Sen en gång till efter ett år i det civila för att se hur de anpassat sig. De flesta var sköra, chockade och arga när de kom hem. Antingen sprängfyllda med historier om fasor och fatala misstag eller inåtvända på ett snarstucket eller avtrubbat vis. Men efter ett år hade de flesta gjort som folk brukar göra under sådana omständigheter, anpassat sig och överlevt. Mardrömmarna kom mer sällan. Minnesbilderna blev mindre levande. De skaffade jobb och flickvänner. De sparade pengar till bilar, semestrar och lägenheter. Men så fanns det också de som inte kunde eller ville gå vidare. Några av dessa unga skadeskjutna män hade blivit adrenalinberoende. Eller så kunde de bara inte stå ut med vardagslivets tristess och begränsningar. Vadim blev exempelvis polis. Och inte vilken polis som helst, utan en OMON, en medlem av Svarta Baskrarna, den fruktade nya kravallpolis som skulle sättas in som reaktionära stormtrupper under de sista försöken att hålla ihop sovjetsystemet. Sasha blev brandman, det närmaste han kunde komma sitt liv under kriget som stridsflygare i helikopterkavalleriet. Deras uppgift hade varit att hålla sig redo tills larmet gick och sen tränga ihop sig i en av de stora Mi-24-helikoptrar som soldaterna kallade för puckelryggar och som var späckade med maskingevär och missiler. Antingen för att genskjuta en rebellkaravan eller, vilket lika ofta var fallet, för att befria sovjetiska soldater som råkat ut för bakhåll. Kamratandan på brandstationen, de plötsliga larmen, den intensiva urladdningen i livshotande men samtidigt meningsfulla utryckningar. Allt bidrog till att återskapa den gamla goda tiden i Afghanistan. Och så var det Volodja, som kallades Chajnik, tekannan, av orsaker som jag aldrig blev klok på, även om det är något man ibland brukar kalla översittare för i fängelset. Han var muskulös, intensiv och vresig och hade en liksom spänd och farlig sida som jag helst skulle gå långa omvägar för att undvika. Han hade varit skarpskytt i kriget och det enda som verkade kunna förvandla honom till en avslappnad, öppenhjärtig och rent av entusiastisk person var när han fick tillfälle att berätta om sitt prickskyttegevär av märket Dragunov och människorna han dödat. Övriga afghanci tolererade Volodja, men de verkade aldrig trivas i hans närvaro eller med att prata om honom. Han hade alltid pengar att spendera under en tid då de allra flesta levde på marginalen och kämpade för att försörja sig, ofta genom att bo hemma hos föräldrarna eller att kombinera flera olika jobb. Pusselbitarna föll på plats när jag senare fick veta att han blivit det som i ryska kriminella kretsar kallas torpedo, en yrkesmördare. När Sovjetunionens värden och strukturer vittrade sönder och rasade samman reste sig den organiserade brottsligheten ur spillrorna utan att längre behöva underordna sig de korrumperade kommunistpartibossarna och miljonärerna på svarta marknaden. Medan den växte fram drog den till sig en ny generation rekryter. Däribland de skadade och desillusionerade veteranerna från Sovjetunionens senaste krig. Några av dem blev livvakter, några blev benknäckare och några, som Volodja med sitt älskade gevär, blev mördare. Jag fick aldrig veta vad som hände med Volodja.